Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Halli hallå och välkomna till podden Bakom ryggen. En podd som görs för underproduktion av mig, Sebastian Mattsson. Och Bakom ryggen är då podden där jag, Sebastian, pratar bakom ryggen på en känd person eller fenomen eller gruppering av något slag tillsammans med en inbjuden gäst. Först vår sedvanliga programförklaring av Kai Pollack. En människa som mår bra har aldrig behov av att ironisera, såra, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Om du idag möter någon som beter sig så mot dig så vet du att här är en människa som inte mår bra. Min fråga till dig, Artur Sandrowski, är hur mår du egentligen?
Helt okej. Det var pressläggning igår. Jag körde ett 13-timmars skift så jag är fortfarande lite mos i huvudet. Eller mosigare än vanligt.
13-timmars skift alltså?
Tufft.
Det tycker jag tycker du ska höra till din arbetsgivare och kolla upp arbetsvillkoren där. Sen...
Vi jobbar inte så på Proletärens redaktion.
Nej,
kör man ska ha en tidning ska ut liksom.
Ja, det är bra, det är bra. Kör över arbetarna bara, tidningen ska ut. Nej, som du nämnde där, Proletären. Jag kallade dig Arthur nu, jag ber om ursäkt för att du är Arthur.
Ja, jag blir kallad värre.
Ja, kan tänka mig det. Du är då kulturredaktör på Proletären. Och du är också något slags viral kändis sedan 4-5 dagar tillbaka.
Fy fan. Ja, nej men det här är ju verkligen, det är möjligheternas land.
Det är det, indeed.
Anyone can make it.
Så här var det. Jag var på bokmässan med mitt förlag Itlit. Sålde nästan 2-siffrigt antal böcker, det är jag nöjd med. Jag hade ingen tanke på att spela in en podd, men så var det någon som skickade ett klipp till mig. Där en kille i mustasch står och raljerar över bokmässan. Han är Proletärens kulturredaktör. Jag tänker att vi spelar, jag ber min klippare Lukas här slänga in några sekunder från det klippet här.
Tjenare, mitt namn är Arthur. Jag är kulturredaktör på Proletären. Det är jag som ansvarar för de där sidorna som ni bläddrar förbi för att komma till korsordet. Jag befinner mig just nu på Södermalm, eller det närmaste man kan komma i Göteborg i alla fall. Bokmässan, detta kulturknutarnas Sodom och Gomorra som är igång igen. Efter ett litet uppehåll. Jag har botaniserat lite bland montrarna här. Kan konstatera att det finns en enorm politisk bredd. Allt från...
Och det är alltså du, Arthur.
Ja, det är riktigt.
Du pratar om bokmässan.
Ja.
Med en härlig, raljant ton. Och då tänkte jag, jag har ju också saker att säga om bokmässan. Då ser jag till att sammanstråla med den här härliga killen Arthur. Jag är på väg att säga Arthur hela tiden. Jag måste få det ur mig. Arthur. Så jag pallar mig över till Proletärens kontor med min mamma som är kommunist, som har varit här en gång, sa hon, på 70- eller 80-talet och sett någonting. Hon var troligen för pårökt för att minnas. Väldigt luftiga och fina lokaler jag har här. Otroligt.
Luftiga, jag skulle inte börja kalla honom kvart som fan. Men det är en gammal korsettfabrik typ.
Korsettfabrik?
Ja, den här kåken alltså.
Mm-hmm. När avvecklar man korsetten egentligen?
Det var tidigt 2000-tal tror jag. Sen fick den ett litet comeback i och med Lil' Kim och Christina Aguilera.
De använde korsetter. Jag relaterade till Pirates of the Caribbean. den här piratfilmen. Där var det mycket snack om korsetter. Men det var, det, där sålde de inte in dem speciellt bra. De var tydligen väldigt obekväma och hemska på sig. Man kunde knappt andas.
Hopplöst plagg.
Hopplöst plagg, hopplöst plagg. Det är som att förtrycka kvinnor. Och det ska vi inte göra i den här podden. Bokmässan. Du säger ju där i klippet att proletären valde att inte, eller inte hade en monter i alla fall den här året. Var det ett medvetet val eller hur kände ni där?
Nej, vi hade bara fullt upp. Sen slog det oss helt plötsligt att jävlar, det var ju bokmässan i år. Då hade vi inte förberett något. En föräldraledig chefredaktör, lite sena semestrar och valet kom i vägen helt enkelt. Plus det är ju jävla dyrt också. Typ. Det är ju en jävla dyr affär. 30-40 papp får man ju lägga om man vill göra det bra.
Kostar det så mycket att ha en monter?
Ja, om man vill göra det bra och vi vill göra det bra. Mm. Men vi har haft det tidigare 2019 innan pandemin var sista gången. Eller inte sista gången, men senaste gången vi
Vad tycker du om bokmässan rent allmänt?
Och jag tycker om bokmässan. Det är därför jag är här, va? För att snacka om det.
Så är det.
Mm-hmm. Jag ser det som mitt livs uppgift att sänka ribban i alla sammanhang jag är med. Liksom. Mm. Mm. Så, och det här klippet där jag raljerade lite, det var kanske lite väl raljerande. Jag tycker inte bokmässan är det sämsta som har hänt på planeten jorden. Naturligtvis inte. Och det finns ju otroligt mycket vanligt folk där. Alltså vanligt litteratur- och samhällsintresserat folk som jag tycker det är kul och roligt. Men det märktes ju där att kulturknuttarna och mediekasten, de hade verkligen längtat efter det här, va? Efter de här pandemianpassade åren. Bokmässan, det är ju deras främsta arena för branschmingel, men också romantiska förbindelser. Det är svinas ju och gökas något så otroligt i de här gotiga tonerna under den helgen. Liksom. Så det märks att det låg i luften. Det var så jävla mycket knull i luften. Liksom, typ.
Hela mässan. Jag har du hört om den här mini... Det kan vi nästan faktiskt inleda med. Har du hört om den här miniskandalen?
Nej.
Jag ska läsa upp ett sms jag fick av en vän till mig. Som, ska vi se här, hur ska jag anonymisera honom? Nej, men han är också författare. Och han är en betydligt mer framgångsrik författare än vad jag är. Otroligt mycket mer. Mm. Men han har också mycket bättre inside och kontakter och sånt. Och då fick jag ett väldigt roligt sms från honom. Där jag ska radera namnen. Men det handlar om en väldigt känd svensk författare. Jag ska visa namnet för dig nu, Arthur. Ser högst upp där.
Oj, jävlar.
Du kan vittna om att det handlar om... Det är en känd svensk författare. Ja. Så här. Igår kväll, punkt. Det här är alltså smset jag läser högt. Igår kväll, punkt. Namn struket. Är stupfull i lobbybaren. Vill få tyst på namn struket. Kvinnlig författare, inte lika känd. Skriker, håll käften kärring. Följd av jävla bitch. Och sedan, nej just det, så får man inte säga nu för tiden. Namnstuket, den kvinnliga författarens man som också skriver böcker, ilsnar till och skäller ut.
Åh, herre jävlar. Ja, men det ser du. Point proven.
Point proven. Inget gökande där. Motsatsen kanske, men ändå
en svineri.
Svineri får man ändå kalla det. Nej, jag hade ju mitt barn med mig. Och min mamma jobbar natt, så jag kunde inte haka på ut efteråt och uppleva det här. Så jag missade ju allt det här bokmässan by night och det där köret. Så jag får ju förlita mig på att folk rapporterar om det, men det är lite det där kanske jag hade velat uppleva. Nu liksom, jag såg mycket lite av skandaler, upplevde jag. Jag gick till Jan Myrdal-sällskapet och de försökte pracka på mig Jan Myrdals slips när jag köpte en bok av dem liksom. Och så sa de, det kanske finns en såsfläck på slipsen kvar. Som att det skulle vara ett försäljningsargument.
You're lucky om det är sås.
Nej, han var en utlevande person. Det kan man
det får man ju.
Nej, men knull i luften kände du av i alla fall. Mellan de här människorna. Jag fattar vad du menar. Det är en bizarr upplevelse att gå runt där. För var fjärde person du ser är ju någon form av åtminstone halv profil. Ja. Någon du sett liksom. Mm.
Och alla där inne är ju busselskar med varandra. Liksom.
Såklart de är. Såklart. Alla har legat med alla. Ja. Det är en bizarr upplevelse på det sättet. För jag tror aldrig jag varit på något ställe där det är så kändistätt som det är. Liksom. Och man kan typ stanna alla och snacka med dem liksom. Så det är kul på det sättet, får man säga. Men det finns ju också, jag tyckte det var intressant det du var inne på med i klippet med den politiska slagsidan av bokmässan. För du, jag minns inte din exakta formulering i klippet, men du säger något om att det är folk något till vänster om mitten och folk något till höger om mitten. det är så den politiska bredden ser ut.
Ja, och det var lite, som sagt, jag raljerade. Det var tanken var ju att det skulle bli ett klipp så, va? Men det finns ju ett korn av sanningen det, att det är ju råder ju en enorm konsensus där liksom. Typ. Ja. Det märktes ju jävla, alltså det finns ju ingen bransch på den här planeten, på den här gudsfagra jord som vi bor på. Nej. Som är lika självgod som journalistkåren.
Nej, men så är det.
Ja, det är, du är journalist. Ja. Jag jobbar på en tidning.
Nej, du är journalist.
Ja, så är jag väl också det. Ja. Ja. Men så det är en jävligt självgod bransch, och det märks ju så tydligt där att de ser sig själva som demokratins fanbärare. Och ingenstans är det kanske tydligare än på bokmässan typ, som de verkligen, detta är demokratins Olympus liksom, typ. Är ju den allmänna tankegången där, va? Och det råder ju bara en sån, alla är bara tjenis med varandra liksom, och ska prata och snacka, och det finns ju egentligen, jag var på några av de här samtalen, det var ju inga utmanande utläggningar eller något sånt där. Nej. Eller något som ifrågasatte status quo särskilt mycket typ.
Nej, det närmaste man kom ju där var ju att den öppna rasisten Daniel Lampinen, känner du till honom?
Nej, jag är inte bekant med honom.
Han är en mycket märklig perifer figur i svenskt kulturliv, kan vi inte kalla honom. Svenskt poddliv kan vi säga. Han fick sitt genombrott när han var med i ett program på SVT som programleddes av Soran Ismail innan Soran blev cancelled av bekanta skäl. Där programmet hette Absolut Svenskt, och han pratade väl med vissa mer ljusskygga figurer, varav Daniel Lampinen är en. Han är, som man säger, enda öppna rasist. Han står för att han är rasist, och han har flyttat till Åland för att bo så demografiskt vitt som möjligt. Liksom.
What a racist move to make.
Ja, han bär det med stolthet. Det är en mycket, mycket märklig man. Han gick runt och intervjuade människor där. Så han är väl lite då till höger om mitten. Mer än kanske en Timbro.
Det får man säga, men han var inte utställare, va?
Han får inte ställa ut. Däremot så går han runt med sin bandare då.
Och är
störig
typ.
Han fick till en nej av flera. Athena Farrokhzad sa nej. Johannes Anjoro sa nej. Jag tycker det är fullt rimligt att de sa nej. Han lyckades lura Horace Engdahl däremot.
Oj, den gamla luraren.
Och han fick då tydligen Horace Engdahl att recensera, för Daniel Lampinen ser ju sig själv som, han säger så här, han gillar inte litteratur, han säger jag gillar inte att läsa, men jag gillar att skriva. Mm-hmm. Han har ju skrivit då.
Ja, men det är som Horace Engdahl.
Ja, typ. Han gillar att skriva aforismer, och det gör ju Horace Engdahl också, han har gett ut flera stycken böcker med aforismer. Och Daniel Lampinen kallar sina lampinismer då, och då på något sätt lyckades han locka.
Nu ringer den klockan.
Så han lockar Horace Engdahl och live recensera de här aforismerna. Troligen då utan att Horace Engdahl förstod vem det var han pratade med riktigt. För jag vet att Horace Engdahl gillar ju när det skaver. Han gillar ju konflikt och så. Men jag tror inte ens han hade ställt upp på en intervju med en öppen rasist. Mm. Om han hade förstått omständigheterna. Mm. Riktigt.
Var nykter?
Jag vet faktiskt inte. Det sjuka är ju att Ivar Arpi tackade nej till intervju med Daniel Lampinen, men Horace Engdahl sa jag. Det säger väl en hel del.
1-0 Horace.
1-0 Horace. Så nej, jag håller med. Jag såg också lite samtal. Men jag missade de här konfliktytorna. Jag såg ett samtal med Lena Andersson som var lite kul, när hon bråkade med en annan Palmeförfattare. Som hette, nu måste jag googla hans namn. Kan han heta ett Axelberger? Är det ett namn? Det låter påhittat.
Det är helt omöjligt.
Hans Gunnar någonting. Hon har ju skrivit en bok om Palmemordet, där hon typ antyder att det var en stor konspiration. Och då kände han sig utpekad för att han har liksom utrett Palmemordet. Så det blir lite kylig stämning där. Men som du säger, för det mesta konsensus galore liksom.
Ja, alltså vad de här stora mediedrakarna beträffar i alla fall, de här enorma montrarna och de här större programpunkterna, det är klart att det finns någon utställare som en halvmeter, liksom kvadrathalvmeters monter där han säljer Maxdas kapital liksom. Och så finns ju Lasse Diding som nu när Jan Myrdal har gått bort är Västsveriges mest excentriska man.
Var Lasse Diding där?
Ja.
Jag missade
det. Så vi har ju lite sådana och vi har lite kufar här och lite kufar där. Och så finns ju fina grejer som till exempel Föreningen Arbetarskrivare som jag tycker väldigt mycket om. Och sådär. Så det finns ju en mångfald där också. Eller en bredd eller vad man ska säga. Mm. Men när det kommer till de här stora, de som tar upp tre fjärdedelar av mässytan och de vars programpunkter får mest uppmärksamhet och allt sånt där. Där råder det en enorm politisk konsensus.
Ja, och jag tycker det är på något sätt förkroppsligt av att det fanns ju ett tema, eller det fanns flera teman, men det största var klimatkrisen. Ja. Vad har proletären för officiell ställning i klimatkrisen, frågan?
Den är lätt så bra och täcker vi eller vad? Ja. Det är vår take på det. Det är vår kloka take på det.
Den där är inte så bra. Det är typ i klass med det jag tänkte läsa upp här. För då hade de ett projekt som hette Hope Science, som du också gick förbi.
Det var så jävla cringe alltså. Och det var det töntigaste jag sett.
Det heter Hope Science. Det är alltså skyltar. Designade, alltså bokstavliga stora skyltar, plakatskyltar på pinnar som stod liksom som i klasar på en del av mässan. Och de här skyltarna hade något slags luddig så här flower power neon design. Det var så här regnbågsskyltar på något sätt. Och på de här skyltarna då så fanns det budskap skrivna av författarna eller författare på mässan. Jag kan läsa högt från presentationen som är på engelska. A collection of protest signs written by authors free to use as a means to tackle the climate crisis.
Take that industrikapitalet.
Ja, oljebolagen när de ser det här, jävlar, de säger att David Lagercrantz har skrivit en skylt. Jävlar, då halverar de produktionen dagen på. Letting everyone use writer's words to save a heating world. Då tänker man, vilka är det som skrivit och vad har de skrivit? Så jag tänker jag testar några av de här budskapen då. Det är alltså författare som har fått skriva de här. Och jag tänkte testa några på dig, Arthur. David Lagercrantz skrev en skylt. Och han skrev: hoppet är att människans fighting spirit är lika stor som hennes idioti. Är det bra copy?
Det låter som en kylskåpsmagnet från New Age-mässan typ.
Jag är också där. Kylskåpsmagnet är exakt det jag vill klassa det som. Björn Wiman, kulturchef på DN, också övertygad klimatkämpe. Vad är hopp? Frågetecken. Det verkar som att tema har varit så här hope, eftersom det är hope science. Ja. Vad är hopp? Hopp är inte övertygelsen om att allt kommer gå bra till slut. Hopp är övertygelsen om att det finns en mening med det man gör. Den var ju väldigt lam. Alltså vad har det med klimatet att göra till att börja med?
Det var bland det flummigaste jag har hört, och du har ändå varit vänsterpolitiskt engagerad i 13 år.
Ja, den var väldigt dålig. John Ajvide Lindqvist, skräckförfattaren. Lite mer konkret i sin. Inkomstbaserad flygskatt nu. Det bästa hittills tycker jag.
I guess, så är det konkret i alla fall.
Ja. Thomas Boström är ju för detta justitieminister, men kanske framförallt för detta elitidrottare, han spelade fotboll i AIK. Han har dragit nytta av det av sin sportbakgrund på sin skylt som lyder: det är övertid nu, snart väntar sudden death.
Det var rätt fet ändå.
Var det verkligen fet?
Nej, det var inte fet. Var jag vet inte varför jag såg så. Det var den roligaste hittills.
Den var faktiskt rolig. Daniel Sjölin är inte... Hans är inte bra. Kan jag säga det nu?
Nej.
Försök se det här lite som din egen skit. Please. Och han har skrivit please... PLZ. Jag gillar Daniel Sjölin egentligen. Problemet är, och det här hade han som problem lite också som Babel-programledare, att han har någonting putslustigt i sig som han gärna visar upp. Och det här please PLZ tycker jag Det går att sortera in där i det här putslustiga.
Ja, definitivt. Men det är ju den här liberala jävla präktiga skuldsättande linjen typ som han körde. Men också många andra av de skyltmakarna där. Och det, jag stör mig något så otroligt på det.
Ja, jag kanske inte behöver läsa. Ska jag hitta någon sista som bara kan stänga den här?
Nu är ju inte de här skyltarna här och kan försvara sig. Nej, det är ju det som är tanken med den här podden.
Det är hela tanken med podden. Men jag vill hitta en riktigt bra här. Malin Berghagen, allmänt flummig. Hade inte hon något program om spöken på typ TV4 Plus eller något sånt?
Det borde ha gått där.
I varje andetag du tar finns syre från alla världens skogar.
Åh, gud.
Den är ju... Det är ju NO för 8-åringar skulle jag säga. Det här är inte jättebra.
Ja, det var ingen höj.
Nej, jag behöver inte läsa upp fler. Som du varit inne på, det här är ju otroligt tandlöst. Mm. Och det är så här, jag väntar mig inte att fattare ska kunna lösa klimatkrisen. Det är inte så att vi har vänt oss till dem och sagt, ni måste fixa det här. Man fattar ju att ansvaret ligger på helt andra... via helt andra fötter så att säga.
Men det är ju det med författare som är minst lika självgoda som journalister, ja. Att de ser det som sin uppgift att göra detta och att utbilda den ignoranta korkade massan om att det är deras fel att de har flugit till Mallis för ofta och nu är det kört.
Ja, och så står det ju free to use as a means to tackle the climate crisis, alltså att använd gärna det här för att liksom få bukt på klimatkrisen. Det är den självbilden att de här skyltarna. Och sen det finns ju något...
En ödmjukhet, va?
Ja, men det finns också...
Inte det här är vårt lilla strå till stacken. Vi vet att det här inte mycket betyder, inte, men vi ville ta ställning i alla fall. Utan nej, här har ni lösningen.
Här har ni lösningen. Och det finns ju också något i det här med... Jag ogillar ordet godhetssignalering. För det har ju kooptats av högern och används på ett sjukt sätt. Men det finns ju något i att alla som är på bokmässan, även vanligt folk inom citationstecken, det är ju läsande människor, det är ju troligen folk med ganska starka humanistiska värderingar. Är det verkligen de människorna som är på mässan som behöver omvändas? Det kanske finns några klimatförnekare där, Timbro kanske, jag vet inte, eller kanske finns det till och med ett helt litet klimatförnekarförlag på mässan, men i överlag så är det liksom, man preachar to the choir.
Ja,
på
de predikar för kyrkokön, verkligen.
Exakt, och det är det som blir bara så platt, och också den här...
Det är ju det bokmässan handlar om, det är bara medhåll och snällhet, så här, broder, liksom. Det är ju bara det, för fan, de kliar bara varandras ryggar, sen går de och tar några par och rör sig ihop och svinar på hotellrummet.
Och svinar och skriker jävla bitch med andra. Ja. Men också att de har valt den här flower power-estetiken. Det här kitschiga liksom, med att det är nästan blommor på skyltarna, det är i alla fall så här neon och regnbågar. Ja, det känns otroligt platt bara.
Annars, det kändes som att någon hade gnuggat mig med autosol kronglans i ögonen när jag sett dem. Alltså, får jag ranta lite om klimatskiten? Alltså?
Du får göra precis vad du vill. Det är din poddstudio, det är din redaktion. Jag tar en sipp av min Red Bull och så lämnar jag över till dig.
Ja, jag är på hemmaplan så du får passa dig. Nej, men jag tänkte på... Det här är ju peak fjantighet. Det är ju den liberala jävla konsumentlinjen. Den präktiga skuldsättande linjen. Där låginkomsttagare, de blir trackade på för att de har mage att äta miljöovänlig falukorv istället för sojacylindrar. Mm. Eller flyger till Mallis en gång vartannat år när de hittar en bra sista minuten. För övrigt så är vegoprodukterna inte så jävla miljövänliga heller. Ja, eller batteriet i din jävla Tesla. Tror du att det är ekologiskt framodlat? Att det växer i klasar hos ett jävla bondekooperativ någonstans eller nej? Och vad flyg beträffar, då är det de här jävla övre medelklassångarna som flyger till New York en gång i kvartalet för de har så himmelska bagels i Brooklyn. Mm. Det är de som är de värsta miljöboarna. Ja, men okej, säg att alla gör små changes där som de här skyltarna kräver, va? Alla byter till lågenergilampor och köper ekologisk mjölk och börjar plocka ut häftklamrarna ur tidningen innan de slänger den i pappersåtervinningen.
Måste man göra det?
Ja, vet du vad som händer då?
Nej.
Ja, absolut ingen jävla ting. Nej. För det är den rikaste procenten i världen som står för 90% av alla utsläpp. Vi fattiglappar, vi gör vårt bästa för att överleva. Ja. Jag är ingen klimatförnekare, va? Även om jag kan tycka att hysterin kring den frågan ibland tar sig helt absurda proportioner. Men och visst, det är ju en utmaning som måste lösas om vi vill bo kvar på den här planeten. Och om jag minns NO-lektionerna rätt så finns det ingen annan planet i vår närhet som kan ta emot oss. Så klimatskiten måste lösas. Men jag är fast övertygad om att lösningen inte går att hitta inom ramarna för det nuvarande ekonomiska systemet.
Ja.
Och faktum är att det är det nuvarande ekonomiska systemet som är problemet.
Mm.
Men det är inte bara jag som säger det, det är en hel del profilerade klimataktivister, även om de inte tar lösningens namn i sin mun. För lösningen är, enligt mig, det är socialism, det är inget annat. Mm. Ett system, demokratin, som är rätten för folket att vara med och bestämma, har utökat till att innefatta även den ekonomiska sfären. Industrier, infrastruktur, allt som vi behöver ha nytta av som påverkar alla, styrs via demokratiskt fattade beslut. Så, och nu snackar jag inte om, nu snackar jag om jättarna, va? Inte din polares flyttfilm eller din mosters fik och sådär. Det ska naturligtvis inte förstås. För fan bryr sig, det är bara fånigt. Ja. Men storföretagen, bankerna, infrastrukturen måste nationaliseras.
Mm.
Eller demokratiseras som man också kan säga. Ja. Nu ska jag sluta vara rabiat kommunist.
Nej, jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Men låt mig komma med ett motargument från Frida Boysens skylt.
Mm.
Våga se. Våga lyssna. Våga agera. Vår planet behöver din hjälp nu. Så där fick du lite svar på tal. Det är ju din hjälp.
Alltså
individen.
Nej, jag är mållös. Frida Boysen, förlåt. Jag talade så korkat nu. Jag menade lite, du har ju rätt. Det handlar ju om att vi måste våga lyssna.
Frida Boysen som man såg på en kilometers avstånd på mässan. För hon hade en klar rosa dräkt på sig. Den var otrolig. Den var otrolig. Hon var där för att sälja sin bok Du är inte längre min dotter, som är en uppföljare, tror jag, på Berätta aldrig det här. Jag vet inte om hon har skrivit om sin mamma igen. Nej, det här var om hon skrev först om sin mamma, Berätta aldrig det här, och nu skrev hon om sin pappa. Du är inte...
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du är inte längre min dotter. Ja. Mycket speciell karaktär för Boysen. Kul tjej.
Det låter som hon hade gjort den klimatskylten även om ingen hade frågat henne.
Lite så är det ju. Jag var med Frida Boysen en gång när hon fuskade på ett quiz på Expressen.
Det var det jävligaste.
Hon satt och googlade ganska öppet.
Det är ingenting heligt i den här världen.
Nej, alltså. Och jag försökte få folk arga över det här, men det var ingen som brydde sig. Hon vann ju hennes lag. Sen vann de ju för sig typ en vinflaska, och jag är ju nykterist. Mm. Så det var en liten tröst. Men jag vill ändå lite förgrymmad att en chefredaktör på GT som hon var då sitter och fuskar.
Och det såg du fick sparken och du avslöjade den.
Det var faktiskt så.
När du
det var faktiskt
den bomben.
Det var faktiskt så. Jag vände mig till resumé och sa att ni måste stoppa fusket på quizet. Mm. Och det fick de reda på och jag fick sparken.
Resumé alla journalisters kamratstudiare.
Verkligen, verkligen. Den enda förkämpen vi har. Nej, var du med några roliga möten då på bokmässan? Individuella möten, någonting kul?
För min del, jag träffade på lite vanligt folk så, som är rätt schyssta. Åsa Lindeborg hade jag ett snack med henne, jag har alltid gillat. Så, hon hade en samtalspunkt med några andra. Det var en sån här socialliberal typ, jag kommer inte ihåg vad han hette. Och så var det en gammal sosse, jag kommer inte heller ihåg vad han hette. Men det handlade om solidaritet i individualismens tid. Och de kom väl fram till att solidaritet är något annat än välgörenhet. Och så tackade de för sig själva.
Ja, ja.
Men jag fick ett mycket mer intressant samtal på Tuman hand med henne.
Mm. Kommer det i Proletären?
Ja, jag gjorde en liten intervju. Så, nej, det finns på webben redan nu.
Ska ja, den ska vi kolla upp. Vad tycker du om de här samtalen med få åskådare? Känner du att det är cringe? Eller känner du på något sätt att det är bra att de håller på? För jag känner ju så här att jag identifierar mig med dem. För jag vet att om jag skulle haft, vi skulle egentligen haft ett samtal, men det blev något chall med tekniken bla bla. Så jag körde bara en signering som väldigt få kom på. Känner du att det är bra att, men man går ju förbi folk som liksom så här. Det kan ju också vara så att de är så här kan man säga, olyckligt placerade. Det kan vara så här, gör en grej där du snackar i en monter 50 pers och sen sitter någon stackare Jan Jansson som har skrivit om myrans ekologiska kris typ vid sidan och så är det så här 3 pers. Vad känner du? Känner du att det är mer heder i att vara den Jan Jansson med 3 pers eller tycker du synd om det? Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det.
Jag tycker så mycket. Eller jag känner så mycket när jag ser de här människorna. För, alltså, man känner ju en sån inte sekundärskam är väl kanske inte rätt ord, men man känner ju, man får sån ångest för deras skull. Ja. Jag blir så ledsen. Det är ju så när man går förbi någon liten affär som, det finns en i Korte då, som heter här i Göteborg, som heter Lilla Garnet. Mm. Som är en gammal tant som har en garnbutik och du är ju inte en chef där. Nej, så jag begriper inte hur den går runt. Man får ju bara sån ångest, man vill bara gå in och sympatihandla garn, men sen tänker man, vad fan ska jag göra med det här jävla garnet? Och så tänker man de här samtalen, vad fan ska jag sätta mig ner 5 minuter och lyssna? Men jag vill ju inte det, men samtidigt tycker man ju så. Fast det är ju ännu värre, visst de har ju 3 personer som lyssnar, det är ju ännu värre med den här ensamma författaren som skriver, som sitter vid sitt bord och ska signera och det kommer inte en käft. Då blir man ju, alltså, jag vet inte, det är något som är så djupt mänskligt över det också.
Tycker jag. Det finns någonting fint i det på något sätt.
Ja, men visst, kör på som fan. Det kom inte så jävla många och kollade på våra samtal i Proteinsmonten när vi hade dem, vissa punkter när vi hade minikakabave, var det rätt många som kom och
var det, det var innan hon var politisk vilde, eller var det...
Hon var vänsterpartist då, just det, så var det. Eller hade hon... Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. Men det var inte egenskap av riksdagsledamot som var där ändå. Men Sven Wollter, då var det ju fullsmakat. Då var det nästan att vi var rädda att det skulle komma någon från bokmässan och säga, ursäkta, det här är brandfara. Liksom. Det är för mycket folk i gången. Men med vissa punkter då var det ju bara någon enstaka närmast sörjande och vad fan, så får det vara. Vi livesänder ju dem också, det är ju en bra grej att göra så att det inte bara blir de här 3 personerna som kommer och kollar, utan man får ju maximera det, va? Liksom, så livesänder på dina kanaler eller något. Men ja, nej, visst, det är en jävla ångest när man ser det typ när man går förbi, man, fy fan vad hemskt. Jo, det var Olle Salo eller någon, så var det, någon i den här sport, förlåt,
ja, typ. Ja, bra att du sa det. Det gjorde ont i mig. Alltså, ja, det är,
såg du också det?
Tommy Salo.
Tommy Salo menar.
Det är
Ola Salo.
Ola Salo.
Tommy Salo.
Ja, jag tror att Ola Salo är i bättre form än Tommy Salo.
Han har lockat lite mer folk på bokmässan också. Men Tommy såklart. Jag, sorry Tommy.
Tommy är ju jättekänd egentligen. Alltså, ja, han är ju... Alltså om du visar honom för personer som är... Hur gammal är du? Du som jag kanske?
36.
Ja, jag är 35. Ja. Säg att du visar honom för folk över 30 så skulle jag tror 95 av 100 skulle ändå känna igen honom.
Speciellt om man visar en bild med hjälmen på.
Exakt. Ja. Hockeymålvakt som aldrig riktigt kunnat släppa det här missen han gjorde mot Vitryssland 2002 när han släppte in en sjuk puck. Han hoppade upp och skulle nicka pucken och den rann in. Och så här åkte ut efter att ha varit jättebra i början av turneringen så åkte man ut.
Ja, vad fruktansvärt. Vi minns alla de bilderna. Liksom, typ.
Ja, och nu sen dess så har han hamnat på glid. Han blev alkoholist. Han körde rattfull. En extrem rattfylla. Där, jag tror han berättade själv att han hade shottat. Han ville ju åka fast. Han hade så här shottat. Han hade stannat och shottat och sen satt i bilen. Så det var ett rop på hjälp. Och rop på hjälp var väl lite det han utstrålade också på mässan. För då sitter han där på sportförlaget. Ska signera böcker. Och jag gick förbi honom kanske 3-4 gånger. Aldrig någon där. Ja. Och då kände jag så här. Fan, med hans story, med rattfyllan, med Vitryssland. Det är i kombination med att han sitter där ensam och bara stirrar. Det var tragiskt alltså.
Ja, och samma här. Det var precis vad jag tyckte. Men samtidigt, fan, jag gick ute heller själv fram till vad fan ska jag säga till honom.
Vad ska man säga? Ja.
Och jag har inte läst boken och sådär.
Nej, men det gör nog väldigt få.
Ja, nej, det var jätteläst. Det var så sorgligt. Och just för att han inte heller är en litterär typ. Utan så han har ju verkligen... klätt av sig här, va? Han har ju verkligen vad fan heter det, han har ju slängt sig ut på okänd mark, eller halis, eller vad man
halis. Ska säga. Han har lämnat sin comfort zone för att använda ett bedrövligt uttryck, exakt, och det gör det ännu mer att han sitter där och typ så här känner sig utanför 2 gånger, för det känns utanför för att han är ju inte en litterär typ som du säger, och det känns utanför för att det är ingen som kommer fram och prata med honom.
Hjärtskärande. Jag var tvungen att gå ut och halsa ett
en stor stark liksom, bara för att hantera den ångesten.
I hans ära liksom.
Ja. Jag borde gått fram och tjenat på dem eller någonting eller vad som helst, typ sagt att fan jag...
Du skulle gått fram...
Kommer tillbaka dagen efter med gamla hockeybilder eller något. Liksom. Jag borde, ja, jag vet inte.
Eller om du bara går fram och säger så här: vad fan tänkte du på när du nickade pucken? Hur kan man vara så jävla dum?
Jävla horunge!
Nej, stackars de i salen. Jag såg en annan, alltså en person som borde känt sig utanför. Markoolio var ju där.
Nej, var han där?
Jag var i kön på, jag skulle köpa en bok från Svenska Akademins monter. Mm. Och då står Markoolio framför mig. Och han borde också känna sig utanför där. Men han äger det. För då, det han gör då är att han går till Svenska Akademin montern, köper, ironiskt måste det vara, en tygpåse med Svenska Akademins logotyp på. Mm. Och skärmar de i kassan det jättemycket. För de i kassan på Svenska Akademin tänker man ju är kulturtanter deluxe. Men de blir helt fnittra av Markoolio, för de ser vem man är. Och det blir liksom en liten happening bara av att han står där och ska köpa den här. Och han står där och bara, klart man ska ha Svenska Akademin. Blablabla. Och liksom lite raljerar över att här kommer jag som bara är en tramsgubbe. Men han äger på ett sätt och lyckas liksom charma de här människorna. Som sen när jag skulle handla bara knappt tittade på mig såklart. De var ju så inne i Markoolio fortfarande.
Vilken jävla lirare alltså. Vilken absolut total konung. Det är fan vilken lirare.
Verkligen.
All heder åt honom.
Markoolio skulle kunna lära Tommy Salo ett och annat där tror jag. Mm. Om hur man hanterar det. Mm. Behöver vi säga något mer om det här svineriet? Gökandet?
Det är så jävla många, om man är där på torsdag och så kommer man tillbaka på fredag. Mm. Så jävla många rödvinsläppar alltså. Mm. Mm. Med så här torkat rödvin i mungipan. Alltså varenda människa där.
Ja.
Varenda människa man pratar med. Alltså det ryker ju av bakfylla ångest av dem liksom. Ja. Och det är helt fantastiskt. Så gå gärna dit tidigt på fredag om du någonsin ska på bokmässan. Det är den roligaste
dagen. Och prata högt i närheten av dem.
Ja, precis.
Slå gärna, ta med liksom kastruller och slå på
dem. Damma av vuvuzelan.
Ja. Ja, nej. Hörde lite rykten om en annan författare som gick runt där och ska jag säga hans namn? Nej. Han har initialt, nej det kan jag inte heller säga. Men okej, men han har jobbat på en stor kultursida och retade tydligen gallfeber på alla där genom att prata om hur mycket pengar han tjänar. Så mycket att det blev en snackis. Där kan jag i och för sig säga att det sticker ut lite från konsensuskulturen kanske. Så han kanske var... det är ju inget klädsamt beteende. Men det kanske gjorde honom lite mer intressant än de flesta där. Som ska spela så goda och bra. Jag vet inte.
På sätt och vis. Det går ju att sticka ut på ett bra sätt. Och det går att sticka ut genom att vara en absolut jävla horunge mot allt och alla. det låter som att han valde det sistnämnda och jag vet inte, jag kan inte applådera honom för det, men jag kan ändå säga okej, visst gjorde det en grej. På samma sätt som Jan Emanuel är en skitstövel, men jag kan ändå uppskatta att han är en skitstövel.
Man kan vara skitstövel på olika sätt ju. Man kan vara charmig fel, men man kan vara en karismatisk skitstövel och man kan vara en okarismatisk skitstövel.
Där har vi det, är ju skillnad. Och man vill, alltså vissa personer, man vill ju att de ska vara skitstövel. Man vill ju inte ha dem på något annat sätt.
Liksom. Nej, verkligen.
Men som privatperson är han säkert jävla trevlig. Vi var här, jag och min tjej, vi gick på Fjärde Långgatan här. Och vi träffade på honom. Han gick med sin lilla köttbulle till hund. Han var här för någon, jag tror hans grabb hade någon pop-up store skitgrej. Typ. Men han var här i alla fall. Mm. För det var väl han som pröjtade kalaset.
Troligen.
Och han var ju skitschysst med min tjej, vi ville ta en bild med honom. Jag var sotis hela kvällen. Skitdålig stämning sen.
Din tjej ville ha en bild med Jan Emanuel.
Det är riktigt.
För att han är kul, känd typ, eller?
Han är en skön lirare som hatar miljöpartister. Typ.
Ja, det är han ju. Ja.
Och min tjej också är en skön lirare som hatar miljöpartister.
Ja.
Så, och hon gillar gulliga hundar också, han har gullig hund. Så det var det. Och sen jag var ju sotis resten av en kväll.
Jag förstår det.
Skitdålig stämning. Sen. Men det gick över efter några år, så det var bättre sen. Men han var ju tvärtrevlig. Han var visst fan, tjena. Sen, ja, det är klart att han vill ta en bild med en snygg brud. Liksom. Han verkade skitschysst. Så han är säkert ashärlig och jag vill gå ombord på Granma, hans jävla båt som den jävla lilla åker till Almedalen med varje år.
Värva honom som extern krönikör till Proletären.
Han har haft en debattartikel i Proletären faktiskt.
Vad skrev han?
Ja, det var rallerande skit. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det handlade om. Typ att vänstern borde skärpa sig. Typ. Ja, ja, du är hans go-to-ämne. Liksom. Ja. När vi körde den, det var lite roligt tyckte jag. Mm. Lite, vi tycker om att överraska. Och det var det... många läsare som blev överraskade av det.
Ja, ja, verkligen. Det är smart. Man måste... jag som har fostrat i klickonomin fattar spelet. Så jag köper det rakt av. Apropå, vi var inne på det här med godhetssignalering. Jag hatar att ta det uttrycket i min mun. Alltså, det har blivit så jävla hanifbalifierat. Men...
är du in between jobs nu förresten? Vill du ha en tjänst på Prolla?
Ja, varför inte? Ja, vad betalar ni? Ja, det betalar ju som ett mer än vad jag får föräldrapenning. Den är ju skrämmande låg.
Jag var inte så säker på det.
Där, bokmässan. Något slags, vad ska man säga, godhetssignalering är ju ändå deras kännetecken. Och kanske med all rätt, för jag tycker ju ändå att litteraturen står för något gott. Men ibland sätts de ju på godhetsprov som de inte klarar av. Och ett sånt som du säkert har hört talas om var när Anders Westgaard, 48, han skulle prata om tillgänglighet på bokmässan. Du hörde om det här?
Det är det mest fantastiska som har hänt i Sveriges historia, typ.
Anders Westgaard, han har gjort en seriebok som heter Funkotopia. Han ska upp på scenen, fantastikscenen som var borta vid science fiction-bokhandelns monter, tror jag.
Det är bara att följa lukten så hittar man det.
Ja, alltså jag var ju där borta. Min tjej jobbar ju på science fiction-bokhandeln. Det gillar hon inte att jag säger, men ja. Hon brukar sedan lyssna på den här podden, så det är lugnt. Så jag gick ju bort dit och ja, det luktar ju där. Men det är också jävla trevligt, alltså.
Det är det säkert. Ja. Det är säkert jävla trevliga och roliga prickar. Så sett.
Det är mycket, och också de här, science fiction-bokhandeln är ändå etablerade, men det finns ju de här egenutgivna fantasyböckerna. Och då står ju folk i... alltså typ så här druidkläder eller så här riddarrustningar av välpapp, och det är otroligt. Och så har de gjort sina omslag i Photoshop och, men ja, sympatiskt får jag säga. Hur som helst, där borta vid den fantastikscenen så ska Anders Westgaard prata om serieboken Funkotopia, som då handlar om funkofobi, får man anta. Problemet är då att scenen är några trappsteg upp och Anders Westgaard är rullstolsburen. Och det finns ingen ramp. Han är där för att prata om tillgänglighet och fördomar, och det finns ingen ramp. Ja, så då står han där och väntar på att de ska fixa en ramp. Säger han till Aftonbladet, 4 minuter efter min sluttid var rampen klar. Men de hade byggt den fel, så jag kom aldrig... Nej, jag förlåt att jag skrattar kanske.
Det är
men...
ju fruktansvärt. Alltså, verkligheten överträffar The Office. Alltså, det som man brukar säga. Och det här är ju, det går ju att skriva så här bra komedi. Alltså. Klockrent. Ja. Och alltså, hans poäng blev ju jävla proven, eller?
Ja, verkligen.
Så jag tror att han på ett sätt... det gynnade honom kanske också på ett sätt. Och det här klippet blev lite,
ja, det blev viralt.
Semiviralt. Mm. Mm. Skitroligt.
Ja, jag håller med. Han säger ju då, det är Nordens största kulturella mötesplats. Inte ens då kan man nyttja sina demokratiska rättigheter. Varenda jävla scen ska vara tillgänglig från det att de öppnar mässan. Och då har vi ju den här kontrasten med att man har de här jävla hope signsen i början och vill liksom signalera sina humanistiska liberala värderingar. Men så gör man bort sig så här grundligt genom att stoppa stackars han är vd och författare, han är såklart en stark individ, men stoppa rullstolsburen för att hålla sitt föredrag om just otillgänglighet och fördomar som möter en rullstolsburen. Det är inte bra.
Slår man upp ironi i något jävla lexikon, då får man, där är det bara en QR-kod till det TikTok-klippet.
Liksom. Ja. Bokmässans ansvariga, Frida Edman, berättade att man fick en beställning från scenarrangören för ett par dagar sedan på en ramp. Så det fanns ändå. Man hade då diskuterat när rampen skulle installeras. Vi hade då kommit fram till 16.00, för då skulle det inte vara något på scenen. Men när vår personal kommer dit, är en programpunkt på scen, då väljer de att avvakta, vilket gör att den här programpunkten ställs in. Då drabbar det talen. Okej, men varför hade ni då planerat det till klockslaget då han skulle tala? Alltså, så här, jag känner ju så här...
jävla kass framförsikt. Alltså.
vi gör det
när... logistikproffs. Alltså.
Vad menar du då? Att han skulle liksom prata medan de lyfter upp honom på rampen? Jag förstår inte liksom att... ja, hur som helst. Aftonbladets reporter ställer frågan, borde man inte ha en ramp till alla scener? Då svarar Fredman, det låter som ett väldigt klokt inspel. Mycket bra Frida. Mycket bra Frida. Ja, bra svar.
Top notch med sådana logistikproffs kommer bokmässan alltså conquer all.
Det är ju otroligt det här.
Nej men det var, jag såg det klippet, det var obeskrivligt. Det var ett Ricky Gervais ögonblick verkligen.
Det var verkligen
underbart.
Det var verkligen. Man kunde inte ha skrivit det bättre.
Jag har till och med för mig att han gjorde en sån här The Office look in i kameran liksom. Ja.
Och så kommer Larry David. Ja. Några som däremot, det roliga var att Anders klagade en hel del. Men några som klagade typ ännu mer. Det var ju Stockholms kulturelit. Som borde vara vana vid att åka tåg. Men som ändå verkade vara hyfsat nya eller vara liksom hyfsat ovana vid det här med förseningar. För att märkte du att alla i kultureliten klagade när tågen till Göteborg stannade i Härjunga någonstans. Och var helt förfasad upplevelse.
Älskar när kultureliten upptäcker något som folket lidit av i flera års tid liksom. Mm. Och det blir en grej och vi måste göra något åt detta nu typ. Det är fantastiskt talande för det sker ju också allt efter. Det kan handla om kollektivtrafiken, det kan handla om marknadshur, det kan handla om precis vilken fråga som helst typ. Tror fan att de upptäckte det ungefär 3-4 år efter att vanligt folk har beklagat sig över det liksom.
Och sen så blir ju SJs vd ställt till svars och gör en intervju. Jag undrar om det finns en koppling där till det här. Det vore ju helt sinnessjukt att liksom kulturledaren hamnar i tågstrul och det slutar med att liksom SJs vd blir krävt på svar. Det är otroligt. Så är det ju inte när Bertil och Berit fastnar i tåget.
Nej, men då måste han ju ställas till svar, för nu handlar det ju faktiskt om riktiga människor och viktiga människor.
Ja.
Det gör mig så jävla förbannad också, typ. Och så är det ju alltid hela den här ängsliga övre medelklassen, typ, som bara så fort någon kommer med lite kritik på Twitter, som är det enda forumet som de liksom uppmärksammar.
Ja.
Då måste vi genast agera. Då ska man pudla eller då ska man ställa upp på min sanning-style-intervju i 45 minuter liksom. Typ. Om varför det har blivit som det blivit så. Va? Men vanligt folk lyssnar och har de en tendens att ignorera det.
Mm. Sen var det ju så också att den här kultureliten som är ju väldigt, oj, ursäkta, det är min Red Bull på väg upp. Den är ju väldigt Stockholmscentrerad. Att vad heter det? De raljerade också lite
över... Kom ihåg vad ni hörde det sist.
De raljerade också lite över Göteborg som stad på Twitter.
Ja.
Eller raljerade kanske fel ord, men de exotiserade Göteborg.
Djupt, typ så här, djupt kränkande att bli exotifierad på det.
Men det var mycket så här, oj här, pratar de göteborgska på riktigt?
Ja.
Det var liksom sådana grejer. Jag vet att min vän Elsa Alm, känner du till henne?
Nej.
Ungsekreterare på LO Sverige.
Ja, det är hon. Ja.
Ja, riksdagskandidat. Kom tyvärr inte in, tyvärr. Hon blev väldigt arg på detta. Hon tyckte att hon skrev till mig, Stockholm man ska alltid vara så här, haha, GBG, här hälsar folk på en på gatan, vad är det för sätt? Att det finns liksom så här en bild av den här gemytliga göteborgaren som Stockholmseliten gillar att lyfta fram, driva med under på något sätt förklädnad att man också gillar den på något sätt, att man lyfter fram den som något fint, men det är också lite nedlåtande kanske.
Jag skulle kalla det här för 1900- och 2000-talets värsta form av rasism.
Jag är benägen att hålla med faktiskt. Det finns vissa som skulle föra fram lite andra grejer. Sydafrika och allt det där. Men det här...
Okej, topp tre. Topp tre.
Nej. Ja, nu har vi pratat hyfsat länge om bokmässan. Känner du att det finns någonting du inte har fått säga, Arthur? Nu sa Arthur igen. Det är helt otroligt. Arthur.
Nej, men det är lugnt. Alltså, jag har redan sagt alldeles för mycket känns det. Nej, men det här var en skitrolig podd. Kul att få varit med. Så jag orkade inte lyssna på den avsnitt innan detta. Men jag läste avsnittsbeskrivningen och det lät roligt. Och jag hoppas att det här passar in i mängden. Jag såg att du hade några halvstora namn med i tidigare avsnitt. Så jag hoppas jag står med bland dem.
Det skulle jag säga. Du tävlar ju bland annat med en kille som är misstänkt Palmemördare. Vägsaltsbänkt. Och Johannes Klinell. Nu säger jag inte att det finns någon koppling mellan vägsalspent och Johannes Knell, utan det var bara de två gästerna jag kom på.
Riktiga typer med andra ord.
Jag får stå för det.
Nej, men de är säkert snälla bägge två.
Vägsalspent som... eller ni får lyssna på avsnittet, men det, han
vänta, det var det ett avsnitt med honom eller om honom?
Det var med honom.
Då kör vi om nästa gång, eller?
Det kan vi göra. Han jämförde ju vägsalts utspridningen på Sveriges vägar med förintelsen. Han sa att det finns fyra likheter.
Det går att dra paralleller.
Han drog fyra stycken, så att det var på kemisk väg, det mördar människor, det görs av de styrande och allmänheten protesterar inte. Något sånt. Och då sa jag, var inte en lite smaklös jämförelse? Då sa han nej. Och sen upprepade han de fyra argumenten, tror jag. Ja.
Så de verkar satt.
Ja.
Jag vet inte vad Yad Vashem skulle tycka om detta. Men nej, jag håller inte med om den jämförelsen.
Nej, det är bra. Proletären tar officiellt avstånd från vägsaltbänkt. Det tycker jag är klokt av er.
Det är vår officiella hållning.
Ni har tagit in Jan Emanuel. Ta inte in vägsaltbänkt. Vad ni gör. Ge inte honom ett kronikörsgig. Jag bänner med. Stort tack, Arthur. Nu sa jag Arthur. För att du var med i podden. Och stort tack för att ni lyssnade. Ha det så bra, så hörs vi nästa gång. Hej då.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.